Jag har liksom en enorm tur att växa upp i en fattig familj i ett väldigt jämlikt samhälle med en enorm ambition då att inte acceptera klassorättvisor. Det som egentligen saknas är väl att man har inte pratat om klassfrågor, man har inte pratat om fördelningspolitik. Och även när man har pratat om det så har det varit lite grann av läpparnas bekännelse. Man måste ju också ha en positiv vision och man måste ha någonting som man kan mobilisera väljare kring. Och där tror jag att man gör ett historiskt misstag.
Han är en av de socialdemokrater som syns mest i debatten. Ändå har han som chef för den fackliga tankesmedjan Katalys inte särskilt stor formell makt inom partiet. Sveriges dominerande politiska parti ska vara en stor kyrka, brukar det heta. Och i den sitter Daniel Suhonen på bänken längst fram till vänster. Han drömmer om en svensk Jeremy Corbyn som kan blåsa liv i klassiska konflikter som klass- och fördelningsfrågor. Men vad talar egentligen för att en tvär vänstersväng skulle vara rätt väg för partiet för att behålla makten efter nästa val? Daniel Suhonen, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Ja, just nu pratas det ganska mycket om brott och straff, om migration och integration, en del om sjukvården också. Men just klassfrågorna är ganska frånvarande egentligen. Vad beror det på, tror du?
Jag tror ju i och för sig att de där frågorna är väldigt viktiga för folk. Så att det är inte konstigt att man pratar om trygghet. Och det som egentligen saknas är väl att man har inte pratat om klassfrågor, man har inte pratat om fördelningspolitik. Och även när man har pratat om det så har det varit lite grann av läpparnas bekännelse. Nya siffror från SCB och så en veckas eller tre dagars surr om ojämlikheten och sen pratar man om något annat. Och det har ju som saknats politik, inte minst från Socialdemokraterna. Så att jag tror att när man inte har pratat om klass, inte pratat och haft reformer och förslag så att säga, och agerat för en bättre fördelningspolitik, då har det inaktiverat höger-vänsterskalan. Det har passiviserat vänsterväljarna och det är det som har gjort att de har varit up for grabs för andra partier så att säga.
Som Sverigedemokraterna.
Ja, som Sverigedemokraterna till exempel.
Du vill ju blåsa liv i det här igenom. Varför? Varför behövs det?
Nej, men jag är ju demokratisk socialist och när jag åker runt och pratar i socialdemokratiska föreningar och fackföreningar så är det ju ett närmast kompakt stöd för liksom den som jag tror många tycker så här, ganska radikala vänsterlinje jag driver och Katalys driver. Och det, jag möter ett kompakt stöd för det. Det finns naturligtvis andra röster och andra åsikter och det tycker jag ska finnas i socialdemokratin. Men det är uppenbart att liksom längtan efter mer av konflikt kring höger-vänsterfrågorna, mer liksom klassisk socialdemokratisk politik. Det är liksom ingenting som är någonting vi har hittat på Katalys, utan det har funnits en längtan. Och det visste jag ju redan så att säga med när Håkan Juholt så att säga kom upp som partiledarkandidat och jag fanns i kretsen kring honom och hjälpte honom med en del saker. Då kan man egentligen säga att då var ju det första gången. Alltså det var ju före Corbyn, före Sanders, före Syriza, före liksom de här vänsterkrafterna som man i ett västland, i ett socialdemokratiskt parti presenterade, inte ett stort kliv åt vänster, men ett litet kliv åt vänster där man var beredd att möta upp den här attityden.
Vi ska återkomma till det, men jag tänkte vi ska dröja oss kvar vid det här med klass då. Den tankesmedja där du är chef, Katalys, ni lanserade nyligen den första rapporten i en stor serie rapporter, en utredning då som heter Klass i Sverige. Och där resonerar ni kring klassbegreppet. Vad är klass för dig?
Nej, men klass för mig är massa olika saker. Det är både ganska ren sociologi, det är vilket yrke man har, vilken makt man har i sitt arbete, sina inkomster, helt enkelt de klassiska så att säga, marxistiska maktfrågorna. Det är också identitet. Jag är själv idag en välavlönad medelklassperson i Stockholms innerstad. Jag bodde alldeles nyligen i förorten. Men jag har verkligen, liksom, jag kommer från arbetarklassfamilj där man inte har studerat, där man inte lever längre för att man är arbetarklass så att säga. Man dör för tidigt, man får ett sämre liv. Och för väldigt många är det ju sådär komplicerat. Man kommer någonstans ifrån, man har hamnat någon annanstans. Man är någonting själv, man lever med någon som har en annan klassbakgrund, uppåt eller neråt. Många är invandrade. Alltså för mig är liksom klass både identitet, ett politiskt subjekt och det är naturligtvis en realitet. Alltså att människor har klasspositioner även om de inte vet om det, eller även om så att säga de inte röstar eller agerar så där, som man idealt tänker att de borde göra eller skulle kunna göra.
Men vilken klass tillhör du då utifrån den här beskrivningen som du har? Vad är du?
Nej, men jag är ju naturligtvis medelklass, alltså kanske lite mer övre medelklass, men jag har ju en bakgrund, jag är ju en klassresenär, jag har ju en bakgrund i arbetarklassen och det där välfärdssamhället som har gjort att jag, alltså jag fick gå i en väldigt bra kommunal skola. Jag blev kompis med konstnärens dotter, med läkarens son, med ungarna i villområdet. Och det är de jag fortfarande är kompis med. Jag fick bra betyg. Jag liksom hade jättesvårt att lära mig läsa. Det är svårt att tänka sig idag, jag är författare. Jag hade jättesvårt att lära mig läsa. Men då satt de in som en specialteam kring mig och en annan kille. Och på 3 veckor hade vi knäckt den här läskoden. Och min morsa hjälpte till jättemycket liksom, med det. Och idag gör jag ju inget annat än läser och skriver. Alltså det är ju det här att jag hade den underbara turen att växa upp i världens mest... Jag är ju född 1979, 1980 är Sverige som mest jämlikt. Alltså jag har liksom en enorm tur att växa upp i en fattig familj i ett väldigt jämlikt samhälle. Med en enorm ambition då att inte acceptera klassorättvisor.
Om du jämför det med nu?
Ja, det är enorma skillnader. Alltså en person som är som jag, en liten nörd... med potential men vissa svårigheter, den personen riskerar ju att hamna väldigt mycket i kläm. Och det gör ju att jag känner ju ett enormt uppdrag att så att säga andra ska få samma chanser som jag, och det förvägras dem idag.
Vad hade du, tror du, det här blir en väldigt hypotetisk fråga, men den är spännande ändå. Daniel Suhonen, om du hade fötts 2015, vad hade det då blivit, tror du? Som inte blev nu, eller du förstår hur jag menar?
Om jag hade köpt